Yes, härligt att se er. Hur är det? Ja, sådär. Ja. Det är bra. Vi ska lyssna på Guds ord. Och jag ska faktiskt inte alls avsluta Filipperbrevet som jag sa förra gången. Jag har ett stycke kvar i Filipperbrevet. Vi har läst Filipperbrevet från januari till slutet på april. Och när jag läste igenom här i veckan, eller förra veckan, så hamnade jag i... Det finns ju några favoritbibelord i Filipperbrevet 4. Och då tänkte jag, ska jag inte ha dem med i någon predikan? Ni som har citerat eller memorerat bibelord, ni kommer direkt komma på vilka de är. Men det finns några bibelord där som alla far med hit och dit och tycker är så bra i alla möjliga sammanhang. Så därför kände jag måste göra en predikan om detta stycke också. Och sen så tror jag vi är färdiga med Filipperbrevet. Även om jag faktiskt inte har tagit alla ställen det står om glädjen. Huvudrubrik har varit anledningar till glädje utifrån Paulus brev till församlingen i Filippi. Och jag har pratat om många, många anledningar till varför vi kan glädja oss. Jag vet, livet är tufft, det är hårt ibland, det är kämpigt. Men Paulus hade det ännu värre. Han satt fängslad i Rom. Han sitter där, väntar på sin rättegång. Troligtvis blir han frisläppt. Men... fängslad igen och sen avrättad. Så någonstans så sitter han där med någon form av vånda över hur ska domen falla över mitt liv. Och då skriver han detta glädjebrev till Filippi. Idag, jag går först igenom vad jag har sagt. Jag vet, alla har inte varit här varje gång. Jag hoppas ni har kommit igenom Filippi hemma eller något. Det är liksom förväntan när vi ändå läser ett brev i 4 månader. Har ni inte det, då hem och läs Filipperbrev i kväll. För någon gång måste ni ha kommit igenom hela brevet, eftersom att jag predikar ifrån det varje söndag. Jag har talat om att Paulus glädjer sig över att han som har startat eller börjat ett gott verk i er kommer också att fullborda det. Alltså det är Gud som verkar i dig som har tagit emot Jesus Kristus. Om du är frälst, om du följer Jesus, så har Gud börjat sitt verk i dig. Och det verk som han har börjat i dig är att han också verkar i din vilja, i ditt sinne, i dina handlingar. Och så lägger han fram en plan för ditt liv och någonstans så tänker han verka i den planen som han har för dig. Och du ska fullborda den planen innan han kommer tillbaks, på Jesu Kristi dag står det, eller tills du kommer till himlen och möter honom. Så någonstans har han lovat att de som han har tagit sig an, sin församling, dig som lärjunge till honom, kommer han att leda genom hela livet så att hans planer och hans vilja blir förverkligad genom dig. Om du väljer att följa honom. Sen kan man ju välja att gå en annan väg, men det tar vi senare här i texten. Det andra han säger, han gläder sig över sina kedjor. Att han är fängslad innebär att faktiskt, man kan ju tro att när han är fängslad så blir hans bröder mindre frimodiga, men det är tvärtom. När han sitter fängslad så gläder han sig över att hans vänner, bröderna är ännu mer frimodiga och förmedlar evangelium. Och han gläder sig över det. Han ser hur evangelium förkunnas. Han gläder sig över livet han har fått, men han längtar till himlen. En anledning att glädja sig. Du har fått ett liv här och nu, men det är också en hemlängtan efter himlen om du följer Jesus. Och det är det han gläder sig över. Han gläder sig över att en församling kan leva i enhet. Och enhet kommer av att det finns en ödmjukhet hos varje lärjunge. Och ödmjukhet kommer av att vi följer Jesu Kristi exempel som avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Han gläder sig över att vittnesbördet som går ut genom församlingen påverkar världen. Och han gläder sig över att ett liv, han gläder sig över att vi får glädje av ett liv i bön och tacksägelse. Och att vi lever i någon form av meditation eller begrundande av Guds ord. Därav kommer glädje till lärjungen. Då har jag ändå hoppat över långa stycken i kapitel 3. Där, som jag har predikat så mycket om förut. Kapitel 3 har massor med bra bibelord. Och där tog jag inte allt. Så ni ser, alla de här predikningarna har ni fått med mycket annat. Och nu undrar ni, vad ska vi ta idag? Eller gör ni det? Ja, tack att det var någon som undrar i varje fall. Tack Jesus. Okej, här kommer det. Här är rubriken. Glädje. Paulus glädjer sig över att kunna vara nöjd genom alla livets omständigheter. Förnöjsamhet ska vi tala om. Att kunna vara nöjd med det du har fått. Vi ska läsa Filipperbrev 4, vers 10-22. Det kommer på skärmen, men man kan ju slå upp det. Så kan man ju stryka under, för det kommer några verser här som jag är inte nöjd över att jag måste ha glasögon, men nu kör vi. Då står det så här, 4:10. Jag har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Jag kan leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församlingen som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Thessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåvan ni ger. Jag har fått allt, och det är i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, ett ljuvligt offer, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus, ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herre Jesu Kristi nåd, var med er ande. Vi ber tillsammans. Tack Jesus, tack för ditt ord idag, Herre. Tack att du får tala in i våra liv, in i våra situationer, in i våra omständigheter. Du ser hur vi har det och hur vi faktiskt vill tro att du förser och möter alla våra behov. Att vi faktiskt kan förmå allt genom oss, genom dig som ger oss kraft, Herre. Tack Jesus för ditt ord i den här stunden. Amen. Två älskningsverser skriver Paulus här, va? Har ni memorerat dem? Filipperbrevet 4:13. Ja, allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vad betyder det? Det är sådana ord man slänger ur sig. När som helst, hur som helst. Det betyder ju något i ett sammanhang. Det är ju alltid så när jag undervisar. Att jag försöker liksom visa er sammanhanget hela tiden. Och här är det ju ett sammanhang som jag snart ska gå igenom. Även 4:19. Min Gud ska med sin härliga rikedom, det är en annan översättning, i Kristus Jesus fylla alla era behov. Det är bra att slänga ur sig när det liksom, nu är inte mina behov mötta, nu har jag det jobbigt. Ja, men han lovar att med det som finns i Kristus, det räcker till för dig. Och han vill möta dina behov. Det är skrivet i ett sammanhang som jag sa. Det handlar om att kunna leva i förnöjsamhet. Jag vet inte om ni kan det ordet. Det handlar om att kunna leva nöjd med det jag har fått. Både när det är svårt och när det är lätt. Genom livets alla skiften så kan jag leva nöjd med det jag har fått från Gud och det jag går igenom. Du vet, vi lever i en kultur som inte alltid är nöjd. Även i kyrkan. Jag är ändå pastor, jag är inte heller nöjd med allt. Men jag hör ändå, jag är inte nöjd med det här, jag är inte nöjd med det här. Och ute i världen är det likadant. Världen är inte nöjd. Alltså griniga gubbar, det är ju liksom en... Det vet alla vad det är för något. Griniga tanter finns det också, kära tanter. Det är bara så. Alltså griniga gubbar, de säger vad de vill, när de vill, hur de vill och väldigt högt. Så alla ska höra det. Det är deras rätt. Nu är jag så gammal så nu behöver jag inte hålla igen längre. Nu kan jag säga vad jag tycker och tänker jämt och ständigt. Alltså man är inte nöjd. Jag är själv gubbe, jag är själv grinig. Jag säger också griniga saker. Människor beklagar sig över allt dåligt som händer. Jag tänker ibland när jag hör det, händer ingenting bra? Troligtvis gör det. Det är bara att allt som är dåligt kommer ur munnen hela tiden. Allt som är jobbigt kommer ur munnen. Men det är säkert massor som är bra i livet. Men vi beklagar oss. Och ni får klaga. Det gör man i Bibeln också. Det har vi haft andra predikningar om. Klagosalmer och allt möjligt. Många människor är ständigt missnöjda. Fast man egentligen har det rätt bra. Man vill bli snyggare. Snyggare kropp. Man vill ha mer pengar. Man vill ha större hus. Man vill ha fler vänner. Man vill ha nyare bil. Man vill ha snyggare häck. Och då menar jag runt huset. Man vill ha trevligare, mer förstående partner. Man vill ha roligare svärföräldrar. Jag vet inte vad du vill ha som skulle kunna vara lite bättre i ditt liv. För det är inte riktigt bra, va? Inte riktigt nöjd. Finns det något som kan hjälpa så det blir lite bättre? Unga människor, Titta på er här i första bänk. Unga människor verkar vara mest missnöjda med hur deras kropp ser ut. Gamla människor, vad är de missnöjda med? Hur kroppen fungerar. Jag håller på att googla, förstår ni. Så det här är inte jag kommit på själv. Utan det är bara så när man gör undersökningar. Unga människor är aldrig nöjd med hur jag ser ut. Hur en gör kommer aldrig vara nöjd. Det är bra att veta. När du blir gammal så kommer du bli missnöjd. För du kommer gå upp på natten och kissa hela tiden. Kommer se dåligt. Ja, det är inget tryck heller när man sitter på toa. Det är allt möjligt är jobbigt när man är gammal. Jag är 50, jag vet hur det är. Så här är det. Man vill ha någonting nytt, någonting förbättrat. Det gäller det materialistiska. Fastän du har så mycket fint så vill du ändå ha nytt. Därför att det gamla har du tröttnat på. Fastän det funkar så tröttnar man. Vi vill ha något nytt. Det gäller sysselsättning, mitt jobb. Jag börjar tröttna på mitt jobb. Nej, jag tröttnar inte på mitt jobb. Men kanske någon tröttnar på sitt jobb. Och så vill man ha ett nytt. Borde jag inte få något nytt? Man tröttnar på det fysiska. Hur ser jag ut egentligen? Jag vill ha någonting nytt. Jag får göra en förändring. Man tröttnar på relationer, man vill ha något nytt, något förbättrat. Jag säger så här. Gör allt du kan för att förbättra ditt äktenskap. Det är bra. Gör vad du vill för att du ska vara snygg eller se bra ut. Det är helt okej. Men det jag vill säga idag är när det här missnöjet börjar äta sig in i din själ och du ständigt är missnöjd. Det liksom äter upp dig inifrån. Det är ett begär i dig att jag alltid måste ha bättre. Jag är aldrig nöjd. Då börjar det bli någon form av problem i mitt liv. Enligt forskning igen. Man kan googla allt. Så verkar det som att när man får någonting som liksom förbättrar livet lite grann. Så går det över väldigt fort. Och så är man tillbaka missnöjd igen. Alltså du får helt plötsligt löneförhöjning eller nya bilen eller nya häcken där eller staketet. Alltså någon form av förändring i ett liv kommer och det går över väldigt fort, säger de som undersöker det här. Och så sitter man och missnöjd igen. Det betyder vadå? Att det är ingen idé att sträva efter allt det där. Det är kul att få det, men det kommer inte tillfredsställa själen. Lyckoforskning, det finns institutioner för lyckoforskning idag. Universitet har det. Forskare lycka. Varför blir människor lyckliga? Några av de saker de säger och kommer fram till, det säger Jesus för länge sedan. Lev i nära relationer. Lev i djupa, nära relationer. Satsa på dem. Få ett lyckligare liv. Samtidigt är det relationerna som ofta ställer till allt i livet. Men lev i nära relationer. Lär dig förlåta, säger de. Lyckoforskning. Säger Jesus med. Öva dig i osjälviska gärningar. Lev för någon annan så ska det skapa lycka i ditt liv. Öva dig i tacksamhet. Det var en predikan för två helger sedan. Sådana saker säger lyckoforskning. Det säger Jesus med. Varför är du inte lyckligare? Varför är du missnöjd? Hur är det med dina relationer? Så lägger du tid på dem. Är du tacksam över det du har fått? Har du lett till förlåtelsen? Och är du där? Finns du för andra? Lever osjälviskt? Där finns en nyckel till lycka. Paulus skriver, jag säger inte att jag saknar något för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. När det kommer till livet så behöver man lära sig att vara nöjd med det man har. För det visar på tacksamhet mot Gud och en tillit till honom som kommer att förse genom alla livets omständigheter. Paulus skriver till Filippi, som jag sa, ett brev av glädje. Det är slutet av det här brevet så talar han om tacksamheten. Han talar om hur de har bistått honom genom omtanke och ekonomisk hjälp. Han kallar det som de har gett den här ekonomiska hjälpen, den här gåvan, som en ljuvlig doft. Ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Och därför säger han, ska hans Gud i Kristus Jesus fylla alla era behov eller deras behov. Alltså på grund av att de lever generöst utgivande så har Gud lovat att han ska också förse och möta deras behov. Det du sår får du skörda, läste Micke. Det du sår, det gäller alla livsområden. Ekonomiskt, i förlåtelse, oförlåtelse. När du förlåter andra kommer du få förlåtelse själv. Det gäller alla. Det du sår får du skörda. Den kärlek du ger till andra kommer du också få möta från andra. Vi citerar de här orden lite hit och dit som jag sa i början. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och han ska fylla mina behov. Men de är skrivna i ett sammanhang där människor offrade av sitt eget för att hjälpa någon annan. De människorna som de är skrivna till, de offrade av sin rikedom, de offrade av sin tid, av sina liv för Paulus. Och då ska Gud på något sätt möta deras behov. Och allt förmår de genom honom som ger dem kraft. Inte så att Paulus sökte gåvan, står i vers 17. Men han var glad för den. Men hans tillfredsställelse kom och hans förnöjsamhet kom i livet från Herren. Inte från gåvan som han fick. Psalm 131, vers 1-3. Jag läser den på skärmen. Det är David som skriver. Kom ettan med? Nej, kom inte med. Spelar ingen roll, vi tar tvåan då. Eller kan du få med ettan? Jag har ingen brådska. Det är så kort psalm så jag ville läsa hela. Psalm 131. Den är ödmjukes förtröstan. En vallfärdssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting. Med sådant som är mig för svårt. När jag har lugnat och stillat min själ. Som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu till evig tid. Alltså jag vet inte om ni ser den här bilden, men jag ser ju jag har ju ändå 4 barn. Jag har sett en hel del amning i mina dagar. Och jag menar, när barnet, det lilla spädbarnet, har ammat klart och är avvant på något sätt, så är det ju förnöjt och stillat och ofta somnar. Någonstans så pratar David om, strävar så mycket efter så mycket, men någonstans så behöver du lugna din själ. Jag är inte nöjd. Hur kan du bli nöjd? Jag måste lugna min själ, stilla min själ, stilla det där begäret i mig. Att vara förnöjd med det jag har. Jag hoppas på Herren, säger David. Där är din förnöjsamhet. 3 snabba, och då menar jag verkligen snabba nu. Så nu får ni vara med. Jag är väldigt... Dricker mycket vatten idag, jag ber om ursäkt. Så är det. 3 snabba om att leva nöjd. Vers 11. Stod så här, för jag har lärt mig att vara nöjd är någonting man kan lära sig, tänker jag. Att Paulus säger. Att vara nöjd är någonting man kan lära sig, det är nummer 1. Vers 11, för jag har lärt mig, säger han. Att vara nöjd verkar inte komma naturligt för en människa. Att vara missnöjd verkar vara en konsekvens av fallet. Syndafallet. Är missnöjd. Mänskliga naturen verkar vilja klaga på det vi inte har. Och vad vi inte kan. Och vi blir avundsjuka på vad andra har och inte har. Eller har och jag inte har. En av de tydligaste bilderna i Bibeln på det här. Det är ju när Israels folk lämnar Egypten. Ni vet, de har varit slavar under 400 år. De har arbetat 7 dagar i veckan. De arbetar ihjäl sig. De bor i sina hus och får liksom bara jobba åt farao. När de har jobbat och slitit så tar Gud dem ut ur slaveriet. De lämnar Egypten. Slaveri, det är en sång, va? Vi lämnar, ja, det har vi sjungit någon sång någon gång. I varje fall, de lämnar Egypten, kommer ut där i vandringen. Och när de vandrar så förser Gud dem med mat. Manna från himlen, vaktlar som kommer flygande. Han har satt på dem kläder. De har kläder på sig som inte nöts, står det. 40 år utan att kläderna går sönder. Skorna nöts inte ut. 40 år vandring, det står så. 40 år vandring utan att skorna nöts ut. Det är liksom gudomlig kvalitet på det som görs i den här berättelsen. Och de vandrar och så börjar Gud ger dem vatten, ger dem klippan. De har allt och Gud möter alla behov som de behöver. Och ändå börjar de klaga. De börjar ändå gnälla och de säger vi går tillbaka till Egypten. Vad var Egypten? Det var ett liv i slaveri. Ett liv utan att kunna äga sitt eget liv. De gjorde det egyptierna sa. De arbetade 7 dagar i veckan och slet ut sig. Nu är Gud på väg att leda dem in i frihet. Och så börjar de ändå. Och Gud förser. Och ändå börjar de hela tiden gnälla. Vi vänder tillbaka till slaveriet. Bygger till och med avgudar allt möjligt. Vi läser om det nu i arbetslag här i veckorna. Bygger avgudar eller... Jag tänker det här är livet med Jesus. Tyvärr alldeles för ofta. Ibland glömmer man allt som Gud har gett mig. Allt Gud har gjort för mig. Han har varit med. Han har bistått. Och så börjar man klaga istället för att tacka. Jesus, jag orkar inte med. Jag orkar inte med dig, Jesus. Jag orkar inte med församlingen. Jag tycker Bibeln är krånglig. Jag tycker livet är svårt. Nej, jag går tillbaka till mitt gamla liv. En del vänder tillbaka till sitt gamla liv. Och där var det slaveri. Där fanns ingen frihet. Varför vill man vända tillbaka in i slaveriet när friheten finns i Kristus? Du ska ju pressa emot honom. Gå närmare honom hela tiden. Aldrig mer tillbaka gå, sjunger vi också. När man döps. En sorg när man ser människor gå tillbaka till gamla livet. När de har fått ett nytt liv i Jesus. Att vara nöjd är någonting du kan lära dig. Nummer två. Att vara nöjd är ett val. Vers 12 säger han. Jag kan leva enkelt. Och jag kan leva i överflöd. Han verkar kunna välja. Nej, men jag lever enkelt nu. Och jag kan också leva i överflöd. Han verkar ha levt i extrema ytterligheter, Paulus. Ibland har han upplevt överflödet, han har allt han behöver. Ibland har han upplevt svält och fattigdom. Ibland har han blivit rikligt välsignat. Ibland har han lidit svårt. Och så säger han, jag kan leva så här. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. En förnöjsamhet. För han har en visshet om att Gud är med honom. Hebreerbrevet 13, 56, 5-6 står det så här. Nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Du kan välja att vara nöjd. Eller så kan du välja att ständigt klaga, vara missnöjd med allt i livet. Men då ärar du inte Gud som vill förse och som vill möta dina behov. Nummer tre. Gå framåt fort här nu. Förnöjsamhet finner jag i Jesus som ger mig styrka. Vers 13. Nej, hade vi inte uppe där. Vers 13. Den kan ni utan till. Ska vi säga den? Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Det är sant. Förnöjsamhet finns i honom, i Jesus som ger mig kraft. Man citerar den här versen och så tillämpar man den på allt möjligt i livet. Men i det här sammanhanget handlar det om att kunna leva i överflöd men också kunna lida brist. Du har brist. Du lider just nu. Det är svårt. Du saknar. Du har inte alla tillgångar du behöver. Det är svårt och ändå förmår jag det därför att han ger mig styrka genom allt. Det är inte alltid lätt att vara nöjd. I en värld som aldrig känner sig nöjd. Det är det där ordet arre som är problemet. Det räcker inte att vara rik. Jag vill vara rikare. Det räcker inte att vara snygg. Jag vill vara snyggare. Det räcker inte att vara framgångsrik, jag vill vara framgångsrikare. Hela tiden så strävar jag efter någonting mer, mer, mer. Världen matar dig med att du aldrig är tillräcklig. Sociala medier matar dig med att du aldrig är tillräcklig. Även om de försöker få dig att förstå med alla sina styrkekramar och alla sina peppord att du är jättebra. Ni som tittar på sådana här saker. Men någonstans när du läser och jämför dig så är du aldrig tillräcklig. Och då ska du veta att Jesus är tillräcklig för dig. Han räcker. Det han har gjort på korset för dig, det räcker. Den du är i honom, det räcker. Du är hans barn, han är din far. Du kommer aldrig vara tillräcklig i den här världen. Aldrig i din familj, aldrig någonsin kommer du känna åh, nu jag har nått fram. Jag är perfekt, jag är tillräcklig för alla, alltid, i alla situationer. Det kommer alltid finnas brist. Men Jesus är tillräcklig. Jag kan vara nöjd i alla livets omständigheter. Jag kan vara tacksam i alla livets omständigheter. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Avslutningsvis. Du får ha ambitioner. Du får vara driven. Jag gillar drivna människor. Du får verka för att vilja förbättras. Det är inte det den här predikan handlar om. Den här predikan handlar om att det är så lätt att bli missnöjd och otacksam. Till en nivå där begär växer inom mig. Jag måste bli bättre. Det äter upp dig. Du är aldrig tillräckligt hur mycket du än kämpar. Behöver man lära sig. Jag behöver stilla min själ. Jag behöver stilla min själ. Förstå att min djupaste tillfredsställelse finns hos Jesus. Avsluta med Paulus ord. Vad sa han i slutversen? Herren Jesu Kristi nåd. Var med er alla. Amen. Tack Jesus. Tack Herre för ditt ord. Tack Jesus. Hjälp oss. Hjälp oss leva i förnöjsamhet över det du har gett oss. Över den, ja, det vi har fått från dig, Herre. Alla goda gåvor som kommer från dig. Därför att du alltid är god, Jesus. Genom alla livets skeden, skiften, svårigheter, kamp, Herre, så förstår vi att någonting djupt inom oss kan bara stillas av dig, Jesus. Tack, Herre. Tack att du stillar vår själ, Herre. Stilla våra begär och istället möter behov. Tack att du är en sån far. Tack Jesus. Ser den som kämpar just nu i lidande och i kamp. Tack att det finns en kraft från dig i de här stunderna. Tack för den som har i överflöd och bara kan ge till goda verk och ge till allt möjligt, Herre. Och ge av sig själv, Herre. Tack Jesus att man också förmår genom dig som ger oss kraft, Herre. Tack att du är här. Tack att du möter oss, Herre. Ber så ditt namn. Amen.